Sedan började han undervisa vid sjön igen. Då samlade så mycket folk runt honom att han steg i en båt och satt i den ute på sjön medan allt folket stod på stranden. Han lärde dem mycket i liknelser. Och i sin undervisning sa han till dem. Med de här två inledande verserna från Markus evangeliets fjärde kapitel så hälsar jag dig varmt välkommen till Bibeltimman. Idag så ska vi läsa större delen av kapitel 4, närmare bestämt till och med vers 34. Och det här stycket innehåller fyra liknelser. Där ju liknelsen om såningsmannen är det den liknelse som får störst utrymme. Förutom en kort passage i första kapitlet så har vi ju hittills bara fått veta att Jesus undervisar. Inte vad. Utan nu ska vi läsa Markus evangeliets längsta sammanhängande undervisning från Jesus. Och när han undervisar så använder han sig ju av liknelser. Det var inte Jesus på långt när ensam om att göra på den här tiden, utan det var ett, vad ska vi säga, ett pedagogiskt sätt att ta sig an det. Eftersom läskunnigheten var liten så gällde det ju för människor att memorera och minnas, och då var liknelser någonting som gjorde det lättare för åhörarna att komma ihåg. En liknelse är ju en bild, ofta hämtad ifrån vardagen, som då ibland kan förtydliga och förenkla ett budskap. Eller så kan den antyda en hemlighet som bara den invigde förstår. Liknelser är ju ofta bundna till en viss tid och en viss kultur. Det kan ju räcka med att vara från en annan kultur så blir det svårt att förstå. Ja, kanske till och med rent obegripligt. Så det är viktigt att försöka sätta sig in i kontexten, som vi brukar säga. Veta vad det betydde för dem som hörde det här för första gången. Sen har liknelserna har ofta haft en tendens att övertolkas. Att man har läst in väl mycket i liknelserna, gjort dem närmast till allegorier där varje detalj har försökt att tolkas. Men de allra flesta liknelserna har en huvudpoäng som betonas, berättas just av en viss anledning och har ett visst budskap. Det finns ett ganska tydligt exempel i Lukas, det 18:e kapitlet. Där berättar Jesus en liknelse om en änka som tjatar på en domare att ge henne rätt i förhållande till sin motpart. Det står så här i första versen. Jesus berättade för dem en liknelse för att visa att de alltid ska be utan att tröttna. Poängen med den liknelsen är att lära oss att be utan att tröttna. Ibland har det gjorts försök att likna Gud vid domaren och änkan vid dig och mig, och det kan bli väldigt, väldigt fel. Men de liknelserna som Jesus berättar har oftast en poäng som det gäller att se och som det gäller att iaktta. Och idag så ska vi läsa fyra sådana liknelser. Och det är ju bara några exempel på en stor mängd liknelser som Jesus berättade. Markus han återger för övrigt betydligt färre liknelser än vad Matteus och Lukas gör. Men om ni går med mig till vers 33 här och vers 34, de två sista verserna i vårt textavsnitt. Där läser vi. Med många sådana liknelser predikade han ordet för dem. Alltså liknelser av samma slag som då vi har kunnat läsa innan eller som vi ska läsa här. Och så står det på ett sådant sätt att de kunde förstå. Han talade bara i liknelse till dem. Men när han var ensam med sina lärjungar förklarade han allt. Kan upplevas lite motsägelsefullt det här, för det står att han talade i liknelse med folket på ett sätt så att de kunde förstå. Men sen så förklarar han allt för lärjungarna. Och en annan översättning översätter det här på det sättet att så mycket som de klarade av att höra. Och i Bibel 2000 så läser vi så långt de nu kunde fatta det. Markus han framhåller att det här var Jesus sätt att förkunna för de stora massorna. Att undervisa med hjälp av just liknelser. De fick undervisningen i form av en fin berättelse. Och för många så blev det kanske inte just mer än en berättelse. Den gemensamma nämnaren i stort sett alla liknelser är ju Guds rike, budskapet om Guds rike. Vad ska vi likna Guds rike vid? Det är ju en sån här retorisk fråga som ofta ställs i början av liknelserna. Då kan man tänka sig, varför talade Jesus i liknelser? Varför sa han inte det han ville ha sagt bara rakt ut? Ville han inte att alla skulle förstå hans budskap? Och svaret är väl både ja och nej på den frågan. Han ville ju det givetvis. Men det Jesus säger här, det har en sådan sprängkraft att det inte kan sägas rent ut på gator och torg och till massorna. Det var inte vad vi skulle uttrycka helt enkelt med vår tids ord. Det var inte politiskt korrekt. Budskapet var mycket kontroversiellt. Och allt det här hade ju till viss del då att göra med Messias hemligheten. Det fanns förväntningar i Israel i samband med Messias på en omedelbar omvälvning. Folk i allmänhet de tänkte sig att Israels räddning skulle komma i ett enda svep, att Guds rike skulle visa sig på den här världens skådebana, att Israel skulle upprättas till en stormakt i full frihet. Men minns vad Jesus säger. Han säger, mitt rike är inte av den här världen. Och mitt rike är inte så att man kan se det med ögonen. Om det nu visade sig att Jesu budskap om Guds rike skilde sig så radikalt från vad de flesta önskade och förväntade. Det skulle innebära att det skulle krocka, folket skulle bli rasande. Så därför säger Jesus, Guds rike, det är som när en bonde går ut och sår. Och så läser vi då verserna 3 till och med 9. Lyssna. En såningsman gick ut för att så. När han sådde föll en del vid vägen och fåglarna kom åt upp det. En del föll på stenig mark där det inte hade mycket mylla. Och det kom upp snabbt eftersom det inte hade djup jord. Men när solen steg sveddes det, och eftersom det saknade rot vissnade det bort. En del föll bland tistlar, och tistlarna sköt upp och kvävde det så att det inte gav någon skörd. Men en del föll i god jord, och det sköt upp och växte och gav skörd 30-falt och 60-falt och 100-falt. Och han sa, hör du som har öron att höra med. Det här är den första liknelsen av 4 i det här textavsnittet, och den är central eftersom den berör ju hur Guds rike fungerar, hur det visar sig, hur det växer, hur det utbreder sig och hur vi kan ta emot och förstå Guds rike, Guds ord. Jesus han säger i vers 13, förstår ni inte den här liknelsen? Hur ska ni då kunna förstå några liknelser alls? Alltså, budskapet och poängen, det är centralt, det är grundläggande. Och jag vill verkligen poängtera att liknelsen inte ska begränsas bara till att det handlar om hur vi kan lyssna till en predikan. Det har ett större perspektiv. Jesus han börjar undervisningen här med ordet lyssna. Och så fångar han upp det i vers 9 genom att säga: hör du som har öron att höra med eller lyssna med. Vi får en målande bild av jordbruk och av olika jordmåner. Och mannen han sår ju för hand förstås. Och en del av utsädet faller på vägen. Gångstiga som ringlade fram genom åkrarna. Och det som faller där, det plockar genast fåglarna i sig. På andra ställen så är myllan tunn. Säden gror, den kommer upp snabbt. Men i hettan från solen så torkar allt bort och vissnar. Och så faller en del då bland tistlarna. Där det kvävs. Alla de här jordmånerna, de kände lyssnarna och åhörarna igen. Liknelsen var ju liksom glasklar i den bemärkelsen. Till och med den goda jorden var ju exakt vad varenda bonde såg i sina önskedrömmar. Önskedrömmar, men men det där sista Jesus sa, det kändes inte igen. 30-falt, 60-falt eller 100-falt. Så stora blev aldrig skördarna. Ja, man var ju lycklig om man någon gång skulle kunna få 10-falt igen. 30-falt, det betyder 3000% avkastning och så vidare. Och frågan som följde var ju, vad var det för underbar säd som kunde ge sådana skördar? Vi läser vidare i vers 10. När han blev ensam frågade de 12 och de andra som var med honom om liknelserna. Så han till dem: ni har fått del i Guds rikes hemlighet. Men de som står utanför får allt i liknelser för att de ska se och se och ändå inte se. Och höra och ändå inte förstå. Så att de inte vänder om och får förlåtelse. Liknelserna handlar om Guds rike. Men Guds rike är en hemlighet. Och den hemligheten, den är att Jesus har kommit med riket och att riket redan nu finns mitt ibland människorna. Han är ordet, han är sådden och allt handlar egentligen om hur folket förhåller sig till honom, om de tar emot honom, om de tar emot hans ord. Men i likhet med all gudomlig uppenbarelse så kan man bara förstå det om man tror, om man har tilltro, om man har ett öppet, mottagligt och mjukt hjärta, ett lyssnande hjärta. Kommer ni ihåg vad Jesus kände och upplevde av fariseerna när han i synagogan botade mannen med den förtvinade anden? Det som vi läser om i början av kapitel 3. Det står att han blev både vred och bedrövad. För de hade så hårda hjärtan. Åt lärjungarna nu då som har svarat ja på kallelsen att följa. Så är hemligheten given. Uppenbarad. Avslöjad. Ja. Successivt kommer den att bli uppenbarad och avslöjad. Men andra är tillslutna för den. Så de som står utanför läser vi om här. Men de som står utanför får allt i liknelser. Tänk på Jesu anhöriga när de kom till Jesus för att hämta hem honom. Skulle de då få höra en öppen proklamation om riket så skulle de missförstå allting och använda det för egna syften, politiska eller privata. Alltså proklameras hemligheten, inte öppet utan i liknelser. För hemligheten måste förstås och uppfattas rätt. Talet om öron och ögon, det återkommer ofta i Markus evangeliet. Och det är ju som kodord för att förstå. Det handlar om uppenbarelse, som om Gud avtäcker någonting så att man ser det. Så att man kan höra, så att man kan förstå. Det händer ju, tror jag säkert du har varit med om, det händer ju för oss med jämna mellanrum när vi läser Bibeln eller när vi kanske hör förkunnelsen och gör det med ett öppet hjärta, med en attityd av tilltro. Så plötsligt så ser vi, plötsligt så förstår vi, så plötsligt så blir det bara en aha-upplevelse. Samtidigt så blir ju också vi tvungna att erkänna att mycket av utsädet faktiskt går till spill och vi är inte alla gånger uppmärksamma på det. Vi är blinda och döva för det, men du vet att när det sås in i en mottaglig jordmån så kan det växa upp i våra liv och ge en sån skörd att vi inte hade kunnat drömma om det. När det gäller folk i allmänhet och de stora massorna så kom de ju till Jesus i stor utsträckning på grund av alla hans underverk. För att han botade sjuka och så vidare. Men i regel var de ju inte lika intresserade av hans budskap och vad det innebär att följa Jesus, att bli en lärjunge. Och deras vrånghet och ovilja tro gör att de får budskapet om riket i form av liknelser. Fina berättelser. Otron så att säga både ser och hör, men förstår inte. Den omvänder sig inte. Och få på så sätt heller ingen förlåtelse. Så budskapet, alltså evangeliet om riket, blir på så sätt både till fall och till upprättelse. När Gud sänder budskapet, när han sår sin säd, så kan det inte undgås att somliga kommer ännu längre bort ifrån Gud i sin ovilja, i sin otro och sin hårda attityd. För så verkar budskapet. När Jesus blir då ensam med lärjungarna så ber de om en förklaring. Och det är ju långt ifrån alltid vi får det i Bibeln. Men här får vi då del av förklaringen. Jesus förklarar liknelsen för lärjungarna. Och jag läser från vers 13. Jesus sa till dem: förstår ni inte den här liknelsen, hur ska ni då kunna förstå några liknelser alls? Såningsmannen sår ordet. De vid vägen är de hos vilka ordet sås, men när de hör det kommer genast Satan och tar bort ordet som är sått i dem. Det som sås på sten i mark är det som genast tar emot ordet med glädje när de hör det. Men de har ingen rot inom sig utan tror bara för en tid. När de sen möter lidande eller förföljelse för ordets skull så kommer de genast på fall. Hos andra sås säden bland tistlar. Det är de som hör ordet, men världsliga bekymmer, bedräglig rikedom och begär efter annat kommer in och kväver ordet så att det blir utan frukt. Men det hos vilka säden faller i god jord, det är de som hör ordet och tar emot det och bär frukt 30-falt och 60-falt och 100-falt. Gud är ju såningsmannen. Och säden, det är ju evangelium. Det är budskapet om riket. Det är de ord som Jesus predikar. Ja, vi kan gå ett stycke längre. Det är Jesus själv. Han är ordet med stort O. Han är ett med sitt ord. Med Jesus kommer riket. Ordet, förkunnelsen handlar om riket och att riket antingen tas emot eller förkastas. Och så växer det olika starkt beroende på hur jordmånen ser ut. Och ordet faller liksom i människors hjärtan. En del tar det till sig medan andra är ovilliga eller ointresserade. Och här behandlar faktiskt den här liknelsen lärjungarna så, och för vår del också våra egentligen tre motståndare mot att riket ska få fäste i våra liv och att ordet ska få fäste i våra liv. Dels är det då djävulen, fåglarna. Dels är det köttet eller trycket inifrån skulle vi kunna säga från vårt eget. Den brännande solen. Och så har vi världen som illustreras med hjälp av tistlarna. På vägen, då det som faller på vägen det plockas direkt bort av den onde. Och de religiösa ledarna beskrivs ju i Markus nästan genomgående som hårdnackade motståndare. De vägrar att ta emot budskapet, de vill inte lyssna. De känner sig bara hotade. Den steniga marken, det är de som tar emot budskapet med glädje. Till en början, men det varar inte länge. Såningsmannen kan känna sig lätt upprymd över att förkunnelsen tycks vara framgångsrik och den tas emot. Men snart så lär han sig läxan att det är inte bra om budskapet tas emot med ett leende på läpparna. Det måste finnas en övertygelse om synd, ånger och omvändelse, en förkrosselse. Du vet, det är mer lovvärt att se en sökare gråta hela vägen till Golgata än att se honom omfamna budskapet bara lite lättvindigt sådär. En ytlig bekännelse är inte ordentligt rotad. För när bekännelsen, när tron prövas av lidande och förföljelse, då är det något som gör uppror och gör köttet uppror. Det vill inte vara med längre och då är det plötsligt inte värt priset och då vissnar säden. Och så har vi tistlarna. Hos ytterligare andra så börjar det förvisso växa men kvävs av världsliga bekymmer. Kanske bekymmer om pengar och karriär och materiella ting och sånt där som ger status och upphöjelse här på jorden. Och så skjuts liksom riket och ordet och förkunnelsen åt sidan för annat som växer sig större och kväver det. Men så har vi den goda jorden. Halleluja! Det är de som tar emot ordet, det är de som låter det verka. Det är de som förblir i Jesus Kristus, för att citera en annan bild som Jesus själv säger med sig själv som vinstocken och att vi är grenarna. Vi förblir i Jesus och det blir en skörd som ingen människa hade kunnat förvänta sig. För här vet du, här är det nämligen Guds rikes krafter som verkar. Av till synes så oansenliga ord som tas emot och som omsätts i praktisk handling, så blir det en skörd som är så mycket mer värd än människors egna ansträngningar här i världen. Ja, det är underbart. Vi går vidare nu och läser vers 21 till 25. Nästa liknelse. Han sa också till dem. Vi märker att det är någonting som nytt som börjar. Ett ljus bärs väl inte in för att sättas under skäppan eller under bänken. Sätter man det inte på hållaren? Det finns inget dolt som inte ska uppenbaras och inget gömt som inte ska bli synligt. Hör du som har öron att höra med? Jag återkommer det igen. Och Jesus sa, var noga med vad ni hör. Med det mått som ni mäter med ska det mätas upp åt er. Och ännu mer ska ni få. För den som har ska få, men den som inte har ska bli fråntagen också det han har. Eftersom Markus har placerat då andra liknelser, precis som den här, i direkt anslutning till liknelsen om såningsmannen, så är det ju rimligt att anta att det har gjorts för att belysa den liknelsen ytterligare. Och återigen här så står vi inför en uppdelning mellan de som var innanför och de som var utanför. De som tog emot och de som inte tog emot. Evangeliet rymmer ju en hemlighet som inte alla förstår. Men Gud tänker inte låta den bli fördold, för att nu är tid för hemligheten att uppenbaras. Och nu erbjuds riket i ordets gestalt. Därför ska man vara noga och ge akt på det man hör. Man ska inte ta emot det lite försiktigt, lite med förbehåll, lite med en skeptisk hållning, utan man får göra som den som har ett stort mått med sig när han hämtar säd. Den som tycker att det räcker med det lilla han redan har riskerar faktiskt att också bli av med det som han trodde att han hade. Tänk på de skriftlärda. Tänk på fariseerna som vi har läst om tidigare. De trodde att de hade någonting. Men de var inte öppna för någonting annat. De var inte öppna för det nya. Deras ovilja i förhållande till Jesus och till budskapet om riket riskerar faktiskt att ställa dem utanför och på så sätt förlora alltihop. Nu hade det här ordet säkert en särskild adress just till judarna, som ju var säkra på att de hörde till Guds folk, och att om de inte tog emot evangeliet så riskerade de ju att gå miste om också det som de trodde att de hade. Men ordet har ju på samma sätt sin udd också riktat mot oss alla. Att om vi försöker att ställa upp vad vi redan har och tycker oss att vi har det vi... Att det räcker med det vi har, och vi ställer upp det som vi tycker oss ha som ett skydd mot allt det nya som Kristus vill ge oss. Då riskerar vi också att gå miste om det som vi trodde att vi hade. Vi går vidare och läser den tredje liknelsen. Vers 26-29. Jesus sa, Guds rike är som när en man sår säd i jorden. Han sover och stiger upp, natt blir dag, och säden växer och skjuter i höjden, han vet inte hur. Och sig själv ger jorden gröda, först strå, sedan ax och sedan moget vete i axet. Och när grödan är mogen låter han genast skäran gå, för skördetiden är inne. Nu avslutas det här textsammanhanget ytterligare då med två liknelser som båda handlar om säd och fröer. Och den här första här, den är unik för Markus. Den berättar då vad som händer när utsädet är sått, när det har grott. Riket är på väg att bryta fram. Alltså vi befinner oss i ett skeende som inte går att stoppa. När bonden väl har fått säden i jorden så verkar krafter som bara Gud råder över. Av sig själv ger jorden gröda. Skördetiden kommer, men först så måste säden mogna. Så det här, det förklarar ju hur ordet verkar i oss. Men vi behöver ju också vara uppmärksamma på det ur ett större Guds rikes perspektiv. Jesus vet du, han är ju själv vetekornet som blir lagd i jorden för att dö. För att sedan skjuta upp och ge en skörd som aldrig har skådats. Skördetiden är ju den gamla testamentliga bilden för ändens tid och Gud håller dom. Och i och med att Kristus har trätt fram så är vi inne i slutakten då Gud bärgar in sin skörd. Så det är alltså en bild på hur Gud handlar med världen enligt en plan som han har bestämt och som ingen kan rubba. Samtidigt är det ju också en bild av hur ordet verkar när det sås i god jord i ett människohjärta. Också där sker ju någonting som vi inte kan förklara, som vi inte förstår och som vi absolut inte själva kan åstadkomma. Det sker ju av sig själv. Det vi får göra det är att vi får ta emot det. Öppna vårt hjärtas dörr för det, vaka över det. Vi får vattna det, vi får vara både dess hörare men också dess görare. Sen kommer Gud se till att det växer. Jag kommer ju att tänka på vad Paulus säger i första Korintierbrevet, det tredje kapitlet, vers 6 till och med 8. Säger Paulus, jag planterade, Apollos vattnade, men Gud gav växten. Varken den som planterar eller den som vattnar betyder något, utan bara Gud som ger växten. Den som planterar och den som vattnar är ett, och var och en ska få sin lön efter sitt arbete. Du och jag, vi får vara medarbetare i Guds rikes trädgård. Vi får plantera, vi får vattna. Men ytterst sett så är det bara Gud som betyder någonting. För det är han som ger växten. Från honom kommer själva livet. Och så är vi framme vid vers 30-32 och liknelsen om senapskornet. Han sa också, vad ska vi likna Guds rike vid? Här har ni den frågan, den retoriska frågan. Vad ska vi likna Guds rike vid? Vilken liknelse ska vi använda? Det är som ett senapskorn. När man sår det är det minst av alla frön på jorden. Men när det har blivit sått växer det upp och blir större än alla andra köksväxter och får så stora grenar att himlens fåglar kan bygga bo i dess skugga. Den här liknelsen, den sista av fyra, handlar då om fröets kraft, om växtkraften. Riket börjar så oansenligt men det får världsomspännande konsekvenser. Senapsfröet är ju, som du nog har hört, är det minsta fröet, 1-2 millimeter stort. Och så ger det en färdig växt som kan bli upp till 3 meter hög. Och så var det ju också med Guds rike. Det kom så oansenligt. Jesus han föddes där som ett litet oskyldigt barn. I skymundan, i ett stall. Men barnet det växte upp. Det trädde fram i Israel och man frågade, vem är han? Ja, han är ju från Nasaret, Maria och Josefs son, ni vet. Och så ställdes frågan, kan det verkligen komma något gott ifrån Nasaret? Men du vet, det som var oansenligt är utvalde Gud för att det som i människors ögon är märkvärdigt skulle stå där med skam. Detta barn, denne man, Jesus Kristus, han har skapat en världsomspännande rörelse. Guds rike bryter fram och vi ber, låt ditt rike komma Herre. Låt din vilja ske på jorden som den sker i himlen. Bilden av himlens fåglar som kommer och bygger bo i träd finns ju redan hos profeten Hesekiel, en bild av hur folk från hela jorden får sin tillflykt i det rike som Gud ska upprätta. Det är ett rike för alla folk. Så det som nu sker i en avkrok i Galileen, det är av avgörande betydelse för hela världen. Och med det, mina vänner, så avslutar vi den här bibeltimman. Öppna ditt hjärta för honom. Låt ditt hjärta vara vidöppet för Jesus och för hans ord. Och han ska välsigna dig med skörd 30-falt, 60-falt och 100-falt. Gud välsigne dig. Amen.